Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt i serien, i er favoritserie om vuxna män som googlar saker tillsammans, Bröderfolkens podd. Vi kommer som vanligt mer eller mindre direkt ifrån den hemliga poddbunken djupt under Svinnesunds vatten. Jag som pratar nu heter Max, med mig har jag som vanligt Albin.
Tjena, tjena.
Och Grime.
Hallå.
Ja, det har väl varit, jag höll på att säga skandalernas vecka, men det är väl snarare skandalernas månad vid det här laget.
Jo, vi...
Jag känner att liksom det här med folklistan var, även om folklistan som sån kanske inte tog så jättemycket uppmärksamhet efter att de bildades, så känns det ändå som att liksom stilen de förde sig med var ett litet tecken på vad som komma skulle.
Ja, alltså på ett sätt så vi blev ju alla folklistan.
Ja. Lite så. Ja, de har ju fått som jag förstår det en del avhopp både till och från.
Det började väl här, ja det är väl så, kanske en vecka sedan nu, att hela KDs partigrupp i kommunfullmäktige i, kan det vara i Åtvidaberg?
Ja, det låter ju ungefär.
Jo, precis. Åtvidaberg gick med i folklistan. Ungefär 4 timmar senare så hoppade hälften av dem tillbaka till KD.
Ja. Nej, men det var väl en kommunpolitiker där som hade träffat Sara Skyttedal på någon kongress och sen bestämde sig för att, nej men, hörni killar, det här blir bra.
Precis.
Jag misstänker också att det var så de flesta avhopp till dem också såg ut.
Jo. Så då alltså Joel...
Undantaget han, Tornedalsgubben, som jag antar hade träffat Jan Emanuel på ungefär samma sätt.
Precis.
Ja, och eller han från KRIS också.
Där man bara kan anta att han fick feeling en morgon.
Ja. Och ärligt talat, vem kan klandra honom?
Ja, nej, det är många som gjort dummare saker än vad han har gjort.
Ja.
Inklusive om man ska se på hans bakgrund han. Så det är...
Ja, jo, det...
Ja, men det som hände var alltså att Joel Edoff och Fredrik Hanström, de enda kristdemokraterna i Åtvidaberg, en morgon bestämde sig för att nej, nu är vi i folklistan. Och sen så gick några timmar och Fredrik Hanström gick tillbaka.
Ja.
Med motiveringen, det har blivit en cirkus.
På de här, ja. Ja, nej, så att jag höll på att säga, då är det ändå en av dem som är rimlig. Men sen kom jag på att han är trots allt fortfarande kristdemokrat. Så att...
Jo, jag tänker att man kanske inte ska gå på deras rimlighet politiskt, utan mer alltså, rimligheten i deras namn. Fredrik Hanström gick tillbaka och Joel Edoff, som är ett efternamn jag aldrig sett förut.
Nej, jag skulle precis säga att bägge är ganska konstiga, men Hanström låter ju också väldigt norrländskt, så att...
Jo, nej men det är som jag länge har sagt. Östergötland, Götaland, Norrland. Jag var tvungen att googla vars Åtvidaberg låg först innan jag kunde komma på vad jag alltid sagt.
Ja, nej men det är stabilt.
Ja, jag tyckte att det borde vara i Småland, det var inte Småland.
Ja, fast det är ju ett gränsfall. Vi är ju väldigt, väldigt för konceptet bruksort där ägaren av bruket bestämmer sig för att på lite halvlagligt vis pumpa in en massa pengar i ortens, på pappret, amatörfotbollsklubb med målet att göra dem till svenska mästare.
Jo, nej, men det är alltså, ska du ha massa pengar och inte använda dem för att finansiera revolutionen, då är det väl amatör, då tycker jag att amatörfotboll är bland det rimligaste.
Ja,
Hvor mange sånne steder finnes det i Sverige?
Altså, et par stykker i alle fall. Det.
For mange.
Ja.
Og da, kan vi vel si.
Normalt så har de også ganske rimelig politikk.
Ja. Det er ikke tilfelle med slike steder i Norge.
Nu ska vi ju nämna som snabbast att Gunnar Eriksson som också som alltså var han som sponsrade det här fotbollslaget också var folkpartistisk riksdagsledamot.
Det hade man ju kunnat räkna ut antar jag. Men det är inte den enda kul grejen som hänt runt folklistan. De har plockat upp en SD-vilde med Sveriges antagligen coolaste namn.
Okej.
Okay. Det var vad? Han heter Alingsås. Boris Järnskägg.
Vad är det för jävla? Ja.
Det var
en av dem som seglade österut med Rurik.
Ja, alltså det här det är någon som kom tillbaka österut med pappa och sin ryska morsa.
Aha.
Ser också ut som, men jag ska inte säga exakt som man skulle tro att han skulle se ut, men
har han åtminstone helskägg?
Ja, det har han.
För jag tänker, heter man så kan man inte vara slätrakad.
Nej, men alltså skägget borde varit längre och det borde varit flättet. Men
han
är inte glattbarberad i det minsta, nej.
Nej. Sen så ser han väl mer ut, alltså han ser mindre ut som en MC-kille, vilket jag tycker han borde göra, och mer ut som en, jag vet inte, en kristdemokrat som tycker om mat lite för mycket.
Ja. Jo, nej. Det är ju verkligen liksom någon korsning mellan Dan Korn och Edvard Blom.
Ja, det, precis. Fast med liksom återigen, otroligt starkt namn. Alltså
jag tycker stavningen adderar något.
Jo, precis. Man vill veta om det är taget eller inte.
Ja.
Verkar också ha ganska, förekommer det ganska många fuppar som har läckt från Flashback.
Aj då.
Men jag tänker inte betala för dem, så jag tänker istället kommer jag bara bestämma mig för att nej, men så Boris Järnskägg, han snor koppartråd. Det är det han gör.
Boris Järnskägg är oskyldig.
Nej, men han så långt ska vi kanske inte gå. Men han bedriver bara alltså sjöröveri på mjörn.
Ja.
Hela Göta kanal är osäkert på grund av honom. Jag tänker mig att det är bra att han liksom håller på med politik. Det håller honom distraherad och så brandskattar han inte England.
Ja.
Två av de här fupparna är att han liksom har försökt återupprätta slavhandeln i Cork. Har inte mottagit så bra av liksom lokala Fianna Fail-styret.
Men vilka, alltså, nu har de alltså då fått kristdemokrater,
SD-are,
sverigedemokrater, ja, sossar, miljöpartister,
En moderat,
ja. Förvånansvärt nog inga folkpartister.
Nej, men
vad vi vet.
Jag tänker alltså den sista, alltså de folkpartisterna som hade kunnat liksom clasha, men ja, så alltså, skulle väl vara liksom han Rojas.
Jo.
när det kommer fram att han också har bedrivit lite samma sorts brott som vår vän Boris.
Fast att han också är sjörövare eller?
Nej, jag tänker mer att han liksom begår grova vålds- och sexualbrott på kvinnor och barn, fast då liksom åt den chilenska regimen istället.
Just det.
Jag inser att det här funkar inte ens alls med hans bakgrund, men alltså, stäm vår ansvariga utgivare.
Jag vill avge ett förtydligande på det Albin precis sa. Under inga omständigheter ska ni stämma vår ansvariga utgivare.
Ja, det får stå för dig. alltså, mig kan ni liksom, ni kan fortfarande nå oss via, via vår ansvariga utgivare, Göran Greider.
Ja, just det, eventuella klagomål skickas snarast till do not reply at lundinaenergy.se.
Precis, specificera mejlet att, att det är Göran ni vill åt. Då, då...
Ja.
Jag registrerar att folklisten har avslört tre nya prioriteringar på den listan sedan sist jag checkat nettsidan.
Ja. Vad är det då de vill förutom att avskaffa asylrätten som koncept?
Checka kriminella i fängsel utomlands, förbättra det europeiska dyrvärnet. Rädda den svenska modellen från EU.
Ja, ah, det är Sara Skyttedals alltid så starka engagemang för den svenska modellen.
Ja.
Det är...
Jag tycker det är kul att det är bara de och Folkpartiet som vill att EU ska göra mer saker. Typ ha ett internationellt fångutbyte och rädda djuren.
Ja. Nej, men det är någonting intressant med liksom vurmen för djurskydd inom den här sortens grupper.
Jag misstänker att det utlukten betyder förbud mot halalslakting.
I och för sig, det slår mig nu faktiskt att jag kommer ihåg på den tiden som Moa Lundqvist gjorde sin podd om riksdagsmotioner.
Mm.
Vilket alltså var typ 2015 kanske. Så gjorde hon ett avsnitt där hon gick igenom Jan Emanuels motioner.
Ja.
Från den tiden han ju faktiskt var riksdagsledamot. Vilket är sinnessjukt att tänka på idag, men det har han ju varit. Och som jag minns det så handlade typ 75% av dem om djurskydd.
Ja, men det kanske så är hans
det grej. Är väl det och svenska modellen-pratet som han har fått igenom här.
Ja.
Sen tror jag ju i och för sig inte att han fällde några tårar över att de ville avskaffa asylrätten heller.
Nej, det kan man ju misstänka. Men alltså, jag läser igenom deras grej om djurskydd. Alltså, det är, som jag ser, rimliga förslag.
Ja, var överraskad. När jag faktiskt började att läsa det så var jag överraskad över hur förnuftig mycket av det är.
Ja, alltså det är lite synd att liksom när andra länder får riktiga djurskyddspartier som visserligen är dumma men oftast rimliga om man kommer igenom dumheten.
Ja, alltså de är ju liksom, de har ju genuint konstiga prioriteringar men kanske inte nödvändigtvis dåliga människor.
Nej, alltså.
Till markant skillnad då.
Ja.
Jag kan inte påstå att jag liker att det finns ett land hvor ett parti med idiotnavnet Dyrenes parti troligen är det bästa alternativet, men
likväl
det är det minst ett långt på väg förnuftigt parti hvis man kommer över det idiotiska navnet och de idiotiska prioriteringarna det antyder.
Ja.
Sen så nu för att slå ett slag, ja, inte för djurrätten, men mot djurrätten. Eller ja, inte mot djurrätten. Fel.
Det här är vårt officiella ställningstagande. Bröda Folkens podd är mot konceptet djurrätt.
Ja, eller sagt, mot konceptet Human Environment Animal Protection Party som tyskarna har. För att när de lyckades välja in en EU-parlamentariker 2019 så kom det fram att nej, men han var ju nazist.
Ja, nej, men det är ju för att Tyskland hade, ja, jag vet faktiskt inte om de fortfarande har, men inför, om det var EU-valet 2014 eller 2019 kommer jag inte ihåg, men då bestämde ju den tyska författningsdomstolen att 5%-spärren var olaglig. Just specifikt för det valet och ingen annanstans.
Nej, okej. Okay. Det var ju tur att det fortsatte vara laget där sen efteråt.
Så att i för att få ett EU-mandat i Tyskland så behöver man bara få en, vad det är, 96:e del av rösterna.
Men vad fan, har de tagit bort den delen?
Jag vet inte.
För det tyckte jag var, det var ju typ det enda skäret med tyska politiska systemet, att man i alla fall i EU-parlamentets val, det är en 2% spärr nu.
Aha.
Regeringen fixade det.
Ja.
Eller fixade. Vilka är det som åker ut då? Volt kommer in.
De bestämde sig för att 5% spärran var olaglig, men 2% går bra.
Jo, och så jag gissar för att det är för att liksom stressa upp vänstern, liberalerna, de andra lite konstiga liberalerna och urskyddspartiet.
Ja, dock noterar jag här att den här spärren kommer inte gälla valet i år.
Nähä, vad gäller i år då?
Utan det är från och med nästa, så att ja, men i år är det väl inget då.
Nice. Eller ja, inte nice. Risken att Volt kommer in, det vill vi inte.
Ja, det är nog en överhängande risk eftersom de redan har ett mandat.
Jo, men hade det varit 2% spärren så hade de inte kommit in.
Det är sant.
Det finns nu, alltså för liksom, rättvisans skull, det finns värre partier i Tyskland än Volt. Jag tänker på att de behöver inte erkänna.
Det här är inte en tysk politikpodd, och tur och fan är väl det.
Vi hade ju, alltså då hade vi antingen bara varit sionister allihop, eller så hade vi inte kunnat spela in det här för risk att kunna bli arbetslösa sen.
Ja, precis. Nej, men det är ju antingen liksom, antingen hade vi blivit sionister, eller så hade vårt 100 avsnitt varit en självmordspakt.
Precis. Brödafolkens podd spränger Israels ambassad.
Brödafolkens självmordspakt.
Fy fan vad mörkt.
Ja, nej. Men apropå
hvor stor oppslutning trenger Volt for å beholde mandatet sitt? For det at altså, sist meningsmåling de var inkludert i, hadde de 0,5% i Tyskland.
Ja, altså det minste partiet som kom inn sist var Piratpartiet, som fick 0,65. Det var då alltså efter att en av partiets grundare han hittades med en han och en assistent hade ingått en självmordspakt. Vilket gör det här lite, ja.
Det stora självmordsfaktavsnittet.
Ja, men alltså det är någonting med liksom tysk flumvänster och det.
Jo, ja. Men alltså till våra tyska lyssnare, de som inte redan har ingått den här självmordspakten eller skjutit på den till efter 9 juni. Jag har ju redan lovat bort era röster till Tysklands marxist-leninistiska parti. Mest för att de pratar om dem mycket i Workers Battle, och för att deras partiledare heter Engel i efternamn. Vilket jag uppskattar.
Den här mannen som då dödade en annan man och sen sig själv hette Gerwald Klaus Brunner och såg ut exakt så som man väntar sig att en tysk piratparti ska se ut.
Vad heter han i förnamn?
Gerwald.
Det är sjukt att vi lät Tyskland vara ett land igen.
Ja. Han växte tydligen upp i ett hushåll som var anhängare av en religionsgrupp som kallas för Ludendorffianer.
Det lät inte bra.
Nej. Det är någon sorts, kan man kalla den vargreligion.
Ja, det är...
Som alltså, ja, jag vet inte om de grundades av Erik Ludendorff eller om han bara var med på ett hörn, men...
Alltså, jag måste säga här att jag tycker vi borde, alltså bilden Wikipedia har på den här mannen jämfört med alla andra bilder som finns av honom på internet, det här är ju ett brott, det är gravskändning de håller på med. Han ser inte normal ut på de andra bilderna, men här känns, den här bilden känns funkofobisk att den finns.
Så han var också som barn intvingad i en organisation som heter Bund Heimattreuer Jugend. Det känns inte som att organisationer med sådana namn ska få ha funnits i Tyskland efter 1945.
Nej.
Det är någonting djupt fel.
Men så vad? Jag tycker att det här känns...
Nu är vi helt... Ja, men det är ju det här jag har sagt. Det var det här jag sa innan. Det här är också en sån avgrund som man kan sitta och blicka ner i hela kvällen.
Ja, tyska kult.
Ja.
Okej, men det här känns nu... Freibund, fram till 1990, Bund Heimattreuer Jugend är ett tyskt ungdomsförbund med ett 100-tal unga och 250 vuxna medlemmar.
Ah, nej! Det där är dåliga vibbar.
Ja, jo... Deras spridning är också helt fantastisk. De fanns 1962 i Västtyskland, Sydtirolen och Sydafrika.
Ja. Klassisk kombination. Ja, de förbjöds 1962 förbjöd den västtyska inrikesministern organisationen att bära uniform.
Alltså lite konstigt att...
Återigen, de borde ha haft en lag på det.
Ja.
Tycker jag. Ja, de 1979 hade de David Irving på besök.
Det är
ingen förvåning.
Det är också det minst obehagliga vi har sagt om de här. Det...
Ja, alltså när vi först är inne på tyska nynazistbevegelser. Socialistisk Reichspartiet hade dessvärre ett otroligt kult flagg.
Ja, det första av två partier som har blivit förbjudna i Västtyskland.
Ja.
Inga pris för att gissa vilket andra var.
Men alltså, det här är bara Albaniens flagga, eller?
Jag skulle precis säga samma sak.
Ja, det är det albanska flagget, men med bara ett hoda.
Ja. Jag tycker ändå det är kul att liksom, 49 kommer att stämma sig för att nej, men vi kan sätta socialist framför. Det funkade förra gången, det kan funka igen.
Ja, nej, det är...
Det känns inte bra att deras bästa liksom, valdistrikt var liksom, gamla svenska bygderna utanför Bremen.
Ja, men ja, nej, det är någonting med återigen den delen av Tyskland.
Det är väl egentligen något med hela Tyskland.
Jo. Det ligger någonting i det du säger.
Ja, det finns några få delar i Östberlin som vi liksom inte menar bör sättas under FN-administration och liksom...
Ja,
jag vill ha sagt att det är enkelte delar av Berlin som borde sättas under FN-administration, men i motsättning till resten av landet fortsatt att vara bebodd.
Jo, vi får liksom bara sprida ut tyskarna och liksom portionera ut
dem. Det är där, och sen så är det den här lilla pissbyn i Hessen som röstar på kommunisterna i varje val sen typ 1920.
Ja, men det uppskattar vi.
Så ja, ska vi återgå till Sverige?
Ja, det kanske lika bra att röra oss norrut igen.
Ja, det börjar att bli ett par hundra år sedan nu av Sverige.
Vad som i och för sig är en oerhört CDU-kodad skandal.
Har det en plagiatskandal då?
Nej, utan mer den andra sorten.
Vilken andra sort? Korruption eller nazism?
Ja, vi behöver väl kanske inte dra några slutsatser om Anna Kinberg Batra. Hon är trots allt gift med en man med någon sorts indiskt ursprung.
Hon är gift med en arier.
Fy fan.
Ja, alltså, jag säger inte att Anna Kinberg Batra drar jag mig inte från att förtala. Men jag säger att David Batra är inte nazist. Det vill jag gå i god för.
Det känns rimligt, ja.
Ja, hade han varit det så hade han slagit ihjäl Johan Glans för länge sedan.
Men ja, Vi pratar alltså om Moderaternas tidigare partiledare i ungefär 2 dagar.
Precis. Som de kallar henne internt. Nej, det har varit både för dumt och för dumt. Vi släpper den.
Som först blev känd för att ha varit i något sammanhang, varit med i tv, tittat rakt in i kameran och sagt stockholmare är smartare än lantisar.
Ja, det var
det jag irriterar mig på med det uttalandet, utöver då att det liksom var uppenbart liksom MUF-publicitetssökning.
Ja.
Är ju inte egentligen liksom vad Anna Kinberg Batra tycker om stockholmare och resten av Sveriges relativa intelligens.
Mm.
Utan det är ju uppdelningen i stockholmare och lantisar.
Jo, precis.
Att alla som inte kommer från Stockholm är per automatik bönder.
Jo, det är där. Det hade varit kul att se vad som hade hänt med Moderaternas Göteborgs siffror ifall de hade lett dem genom ett val.
Ja.
Ja, alltså jag tänker att det är en rimlig ting att bli irriterad över hvis du är från Göteborg eller Malmö. Men Karlskrona är ju 66 000 inbyggare, säger jag. Det är ju på landet.
Jo, jag uppskattar uppdelningen för liksom det stärker min självbild av att inte bo i en stad, trots att jag liksom väldigt uppenbarligen gör det.
Ja. Men ja, det visar sig då att personen som sa detta och som också första gången, eller en av de tidiga gångerna hon försökte bli invald i riksdagen, gjorde det med bland annat sloganen "Vill du veta mer om mina 6 fantasier? Och som sen då länkade till 6 olika politiska idéer hon hade.
Ja, nej, men det är en kommunikationsstrategi i linje med "vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha 6 timmars arbetsdag".
Ja, men ungefär. Detta gjorde hon alltså ungefär samtidigt som hon och David Batra gifte sig. Så det, ja, alltså det på ännu ett sätt kan vi säga att det här äktenskapet reflekterar väldigt illa på David Batra.
Jo, men ganska bra på Anna Kinberg Batra, vill jag då säga.
Ja.
Så det är bra jobbat där, säger vi Anna.
Varför inte? Det är dock inget av det här som vi ska prata om.
Nej.
Utan det vi ska prata om är att efter att ha mer eller mindre öppet knivat henne 2017, så bestämde sig Ulf Kristersson ett par månader efter att ha kommit in i regering att hon skulle få bli Stockholms landshövding.
Jag tänker att motsvarande sosse grej var ju att de skickade Håkan Juholt till Island.
Ja, eller Anna Kinberg Batras föregångare som landshövding i Stockholm, Sven-Erik Österberg.
Ja, eller som Anna Kinberg Batras föregångare som kvinnlig politiker som både är inkompetent och utsatt för ganska brutal sexism, Mona Sahlin. Alltså bara ge henne en drös för pengar och hoppas att hon inte gör bort sig. Ja. Det funkade inte, hon gjorde bort sig.
Ja.
Men det jag vill komma till
liksom. Fast nu är det ju inte, just i det här specifika fallet är det ju faktiskt inte alltså skandalen består ju inte i att Anna Kinberg Batra har fått en bunt med pengar.
Ja, jag tycker alltså det beror på hur man ser på landshövningsämbetet.
Ja, okej, okay. Visst. Till viss grad kan jag väl hålla med. Det som har hänt är ju i alla fall då att hon bestämde sig för att använda det här ämbetet till att ta med sig några kompisar, kan man väl säga.
Ja, det är
och alltså på ett sätt svårt att klandra. Inte omöjligt, men
det om inte annat kan man väl påstå att vänskapskorruption har ju skötts snyggare.
Det får man väl säga, va? Jag uppskattar ju ändå det, det vi fick lära oss genom den här skandalen. Nämligen att tydligen är, ja, i alla fall enligt Anna Kinberg Batras förfarande, det enda man behöver göra för att utlysa en ganska högt betald offentlig chefstjänst är att sätta upp en lapp på anslagstavlan på länsstyrelsen.
Ja.
Så det är liksom... Ja, men hon har återskapat en av de första scenerna i Liftarens guide till galaxen.
Ja, det uppskattar vi.
Ja.
Det gör vi verkligen.
Det är säkert en medveten referens.
Ja, men det tycker jag vi kan ge henne att...
Vi måste se detta som performancekonst. Det finns ingen logik i något annat.
Nej. Men jag uppskattar också att hon gjort det. För alltså, som någon som var, alltså, min analys av liksom, kuppen mot henne ganska länge har varit det är för att hon var kvinna. Det är liksom det.
Ja, alltså det är absolut. Som vi sa, hon stod för en del väldigt märkliga saker, men det ingår lite i arbetsuppgifterna när man är partiledare för Moderaterna.
Ja, det är identiska saker som hennes efterträdare står för då.
Ja, men exakt. Det är ju liksom... Ja, men det som gjorde att hon liksom fick all den kritiken och blev petad på pappret var väl att hon inte ville gå rakt ut och säga nej till ett SD-samarbete. Om jag minns rätt.
Ja, precis. Och sen
så fort Ulf Kristersson liksom kom inom 100 meter från makten så var det han gjorde.
Jo.
Och det var liksom... Mm. Ja, men för oss som liksom är... Som tittade vid sidan och är lite halvcyniska så var det ju helt uppenbart liksom från och med det ögonblick Reinfeldt försvann att det var det här de skulle göra.
Ja, så min analys av det där förloppet fram till idag är väl bara att Ulf Kristersson hatar att se en girlboss vinna. vilket jag är fortfarande tror stämmer, men alla inom Moderaterna som sa att nej, men alltså, det var för att hon var inkompetent, de har ju fått lite upprättelse nu.
Alltså, jag vill ju påstå att inkompetens inte heller är någonting som har hindrat någon annan moderat partiledare.
Ja, nej, fast liksom det här är ju...
Det är väl liksom... Här... Ja, men Gösta Bohman är väl beredd att säga inte var inkompetent. Han var bara väldigt, väldigt konstig.
Jo, nej, absolut. Men liksom, nu börjar vi närma oss liksom nivån på liksom Mona Sahlins efterkarriär. Hon bara slutade deklarera.
Ja.
För att det var tråkigt eller någonting.
Det är ju lite ett ironiskt beteende för kvinnan som kanske är mest känd för uttalandet jag tycker det är coolt att betala skatt.
Jo, men man kanske ska tolka det som att liksom, det var ett ironiskt påstående.
Ja.
Mona Sahlin var det som ändå stod på 90-talet.
Ja, det är sant.
Jag vet inte om jag har något mycket bättre att säga om Anna Kinberg Batra mer än att det är...
Nej.
Det är kul när folk gör helt gör bort sig helt oprovocerat.
Ja, nej, men vi uppskattar det.
Jo. Jag har förstått att moderatledningen tycker det här är väldigt jobbigt, så jag uppskattar ju det också.
Ja. Och apropå saker moderatledningen tycker är väldigt jobbiga. Så har det ju också varit en del skandaler i min bakgård.
Ja.
Jag måste ju tyvärr erkänna att Ronneby på något vänster är i närheten här.
Jag har sett lite på området sist, och så vidt jag kan se är Ronneby flygplats närmaste flygplats till Karlskrona.
Det stämmer.
Ja.
Sen det är också en flygbas och flygvapnet är typ en av ja, men typ den enda stora arbetsgivaren som finns kvar där runt omkring.
Den civila delen av flygplatsen flyr kunden till och från Stockholm.
Ja. Så att de, det har varit en hel del spekulation i lokala media nu efter att Sverige gick med i NATO om att det eventuellt skulle kunna leda till ett ekonomiskt uppsving för området.
Ja, det, alltså, det, den här flygplatsen är, om jag inte minns fel, också känd från Bröda Folkens podden. Avsnittet Rötts lokalavdelning i Ronneby.
Ja, just det. Ja. Det var ja, det var ju det flygvapenförbandet som förgiftade hela närområdet.
Mm.
På ett helt oåterkalleligt sätt.
Om det finns något samband mellan det och beteendet vi kommer att prata om lite senare, det är oklart.
Ja.
Sen så vill jag ju liksom också dementera Max påstående om att Ronneby på något sätt skulle vara på något vänster. Det är på något höger hans bakgård.
Ja, det får man väl säga, va? Det här är ju då en kommun som på senare tid har blivit den minst röda kommunen i Blekinge län, om man säger så. Historiskt sett är jag väl motvilligt tvungen att erkänna att det har varit Karlskrona. Men som sagt så har Ronneby haft ganska hårda tider. Och den här de socialdemokratiska rösterna som fanns i Ronneby kommun kom väl i första hand inte från själva Ronneby stad utan från Kallinge, som är nämnda, alltså platsen för nämnda flygplats och flygvapenförband, och som är, jag skulle säga, av liksom de samhällen där det bor någon överhuvudtaget i Blekinge, så skulle jag säga att Kallinge har överlägset sämst vibbar.
Det var ett stort påstående, måste jag ändå säga.
Ja. Och då ska vi komma ihåg att Blekinge har också en stad som ungefär 18 timmar om dygnet luktar bränd vegetabilisk olja.
Ja.
Men där tycker jag mer om att vara.
Väldigt oroväckande.
Och det är i alla fall enligt Wikipedia och enligt kyrkbokföringen, så är det också där kvällens huvudperson är född.
I Kallinge?
Ja. Jag tror dock att det här kyrkbokföringsdistriktet var ganska stort på den tiden det fanns. Han är Roger Fredriksson, som han då heter, är ledare för Moderaterna i Ronneby. Han har varit Han har i alla fall tidigare också varit ordförande för Moderaterna i Blekinge län.
Ja, jag har för mig att läsa att han fortfarande är det.
Ja, det är inte omöjligt. Och han, efter maktskiftet 2010, när sossarna förlorade makten i Ronneby för första gången på, ja, i alla fall 20 år. Förmodligen när jag tittar på mandattabellen sen kommunens grundande, så blev han då ordförande i kommunstyrelsen, och det har han varit sen dess.
Ja, vart det ganska, ja, nej, så ung ålder var det inte. Jag glömde bort att hur långt in på 2000-talet vi kommit.
Ja. Jo, nej, han är fortfarande ordförande i Moderaternas partiförbund i Blekinge.
Vilket man kan, vilket, ja, säger det ena och det andra om.
Ja, men det är ju liksom, ja, men han är på ganska många sätt en klassisk kommunmoderat. Han är, ja, men parallellt med det här har han varit egenföretagare också. Tyvärr har jag inte koll på vad det är för typ av företag han driver.
Vi kan väl gissa att han liksom, jag vet inte, monterar oljepannor.
Ja, men något sånt.
Ja, det verkar värre än så. Han driver, han har följande företag. Hallabro biobränsle.
Jaha.
Visit Blekinge AB. Fast nej, det måste ju vara någonting som han liksom är, sitter i styrelse för, som,
ja, jo, men det var nog säkert, eller har väl säkert varit i samband med att Moderaterna har styrt landstinget.
Ja, nej, men det är Halstrå biobränsle.
Ja, ett företag som jag inte visste existerade.
Nej, det är... Men,
vad driver Visit Blekinge AB med?
Ja, men det är väl jag vet inte säkert, men jag tror att det är landstingets turistorganisation.
Jag har lurt mest på mer, alltså, vad slags turistdestinationer är det i Blekinge?
Skärgården? Alltså, det är en oväntad grad av roasting här ikväll.
Okej, okay, nej, alltså, vill ni veta vad de börjar med på, om man går in på Visit Blekinge, den första liksom sliden för varför man ska åka till Blekinge är Sveriges golfkust.
Ja, jo, jag tyvärr känner jag till den här det här begreppet sen tidigare.
Sen så är det väl liksom det skärgård, historiska arv, fiske, men vanliga turistsaker. Men jag är jag tycker de kan vara nöjda med Sveriges golfkust. Den var bra. Men det, ja. Dödade min lust att åka till Blekinge, men jag tror inte att regionledningen i Blekinge vill ha mig där i alla fall.
Nej, jag tror heller inte de vill ha mig där, baserat på hur vanskligt det är att komma sig till Blekinge när jag sett på tåg nu. Ja.
Jo, alltså, det är ett erkänt problem vi har.
Ja. Plus att alltså, det finns ju liksom fortfarande, det ingår ju fortfarande i den svenska Sveriges lag att om det kommer någon från Kungariket, Danmark, Norge till liksom Blekinge, då får man slå ihjäl dem.
Det är väl i Spanien, alltså krysser isen. Inte hvis man kommer via land.
Ja, och det känns det känns tröttsamt att gå upp på isen hela vägen från Bergen och hit.
Ja, det ville varit en liten omväg.
Jo, nej, men alltså om vi slutar den här skiten att ta oss över berg, då är liksom det du har kvar.
Ja. Nej, men det är ju, alltså, för mig är ju det stora problemet egentligen liksom inte restiden nödvändigtvis, utan problemet är att inga av tågen som går hit drivs av SJ, vilket betyder att det är i princip omöjligt att få liksom sparbiljetter av något slag.
Ja.
Du måste betala, ja, vad det är, 200 spänn för att åka till Alvesta oavsett vart du ska vidare därifrån.
Då hamnar du bara i Alvesta.
Ja.
Det var också inför jävligt många tågbyter. Jag tror jag sa att jag må, hvis jag ska komma från Oslo till Karlskrona, så har jag bytt tåg 4 gånger.
Ja, men det kan väl stämma. Du är Oslo till Göteborg. Och sen om du tajmade rätt, bör du kunna åka ett tåg från Göteborg hela vägen till Emmaboda och sen ta tåget hit. Det här är ganska ointressant för våra lyssnare. Vi har fortfarande inte kommit in på vad det är Roger Fredriksson egentligen har gjort.
Ja, alltså det,
mer än grundat ett biobränsleföretag i Hallabro.
Ja, absolut. Det här är logistik jag kan plaga dig med på ett senare tidspunkt.
Men den här observationen måste jag egentligen, om jag ska till Karlskrona, då tycker Google att då ska jag byta tåg på Arlanda.
Jaha.
Jag ska inte åka från Umeå till Stockholm, jag ska åka från Umeå till Arlanda och därifrån ta pendeln till Stockholm.
Är det något spårarbete eller något?
Antingen det, eller så tror den att jag sparar ungefär 3 sekunder på det här. Roger.
Ja, Hallabro är då alltså ett samhälle med, enligt Wikipedia, 244 invånare. Som jag egentligen bara känner till för att man kör igenom där på väg till Växjö.
Kenta kommer därifrån.
Ja, eller han har bott där.
Ja, men jag, då tänker jag att nu tar jag Hallabros perspektiv och då säger vi att han kommer därifrån. Sen så får Nacka, Göteborg, Järfälla eller annan valfri stad slåss med Hallabro om honom.
Ja, nej, men alltså spontant känns ju Kenta som en person som har bott på ganska många olika ställen.
Ja, så det kan bli kul landskamp.
Så jo, han har bott där och skrev tydligen en sång om det.
Ja.
Så den kan vi ha som outro-låt. Men Roger Fredriksson har då styrt Ronneby kommun med järnhand i 14 år. Och det visar sig att när jag säger med järnhand så överdriver jag verkligen inte.
Nej.
Han... Ja, det har varit en massa olika anklagelser fram och tillbaka om att han har hotat folk och varit full på jobbet och så vidare. Den mest underhållande skandalen för mig är ju att han... Det visade sig att han hade ett kontokort i kommunens namn som drog skattepengar. Och som, han, som den enda kontrollinstansen för de här utgifterna var han själv.
Ja, nej men alltså vem vakt... Ja, nej men det... Om man inte kan lita på kommunstyrelsens ordförande, vem kan man då lita på?
Ja... Nej, det är väl det som är kontentan i det här.
Ja.
Tydligen är det normala systemet för sånt här att oppositionsrådet ska meddelas och skriva under på de här utgifterna. Men oppositionsrådet i Ronneby fick bara veta det här när SVT ringde honom.
Ja, men då får vi komma ihåg att oppositionsrådet i Ronneby är en sosse som det förstår ju vem som helst att om man väl liksom plockas bort dem från makten, då kan man ju inte ge dem någonting.
Nej, vilket gör de senare vändningarna i den här skandalen ganska intressanta. Att du säger så, för att det har nämligen då varit avgångskrav på Roger Fredriksson från diverse håll. Bland annat så verkar i princip samtliga kvinnliga politiker i Ronneby kommun oberoende av parti ha gått i angrepp mot honom i samband med att det här kom fram. Det enda undantaget var Miljöpartiets gruppledare i kommunen, vilket kanske förvånar en del, men det visade sig efter det här att hon och han hade ett hemligt förhållande under hela den här tiden.
Det är... Ja. Alltså, vad arg man skulle vara om man var liksom miljöpartist i Ronneby. Man har sitt enda mandat i kommunfullmäktige. Så visade det sig att nej, men hon var ihop med moderata där liksom KSO:n hela tiden.
Ja. Ja. Nej, men så var det.
Nu menar jag att jag skulle belägga henne mer än vad jag skulle belägga Roger. Men jag tänker att Roger är ett svin blir ganska väl etablerat vid det här laget.
Jo, det kan man tycka. Men ja, så det har varit en rad med olika liksom krismöten på olika håll. Både inom Moderaterna och i de andra partierna som de samarbetar med. Bland annat så har Moderaternas riksorganisation gått rakt ut och sagt att de kräver hans avgång.
Man vet att det går bra när de måste blanda sig.
Ja, idag när vi spelar in det här, alltså torsdagen den 25, så hade de sammanträde i fullmäktige i Ronneby. Och då visade sig att för det första så gick Fredriksson ut och sa att han oavsett både liksom pressens, övriga partiers och Moderaternas på riksplan krav så kommer han inte att avgå. Och sen för det andra så visade det sig att han och tidigare nämnda oppositionsråd Ola Robertsson har bestämt sig för att de ska bilda ett nytt styre tillsammans.
Okej.
Exakt hur detta gick till är ytterst oklart. Men det är ju uppenbart att alltså om man ser dels till det och sen dels till den här miljöpartisten så är det ju uppenbart att den här mannen har någon sorts animal magnetism.
Jo, som bara
som inte riktigt blir uppenbar om man inte är i samma rum som honom.
Som bara funkar på rödgröna.
Ja. Så nej, jag är precis lika förbluffad av den här vändningen som alla ni som lyssnar förmodligen är.
Men alltså, med mindre noe har endret seg siden valget, så ville ikke dette MOS-styret hatt flertall, så vidt jeg kan
si. Nei, det saknas ett mandat.
Ja, og hva kommer det ifrån?
Det är inte riktigt klart vad som kommer hända här. För att ja, både SD och KD, som alltså var Moderaternas samarbetspartier, har sagt att de inte har något förtroende för Roger Fredriksson.
Men visst det bara fanns en partigruppe på akkurat det ene mandatet de trenger, som Roger Fredriksson har altså, etablert relasjon til?
Ja, vi kan bare spekulere i dette.
Ja, altså, det er enda roligere. Det vore jättekul om Roger F. lyckades knulla till sin majoritet.
Ja, jag vill att ni som sitter och lyssnar, om ni inte redan har gjort det, googla då fram en bild på hur Roger Fredriksson ser ut.
Ingen har sett mer alkoholiserad ut någonsin än Roger.
Nå tänker jag du överdriver. Alltså, han ville varit den minst alkoholiserade mannen i en vilken som helst kommunstyrelsesal i Finnmark.
Ja, det får stå för Finnmark. Men så var Det vore kul. Det vore ännu roligare hade varit om han inte lyckades göra det.
Ja, det som är sagt än så länge är att Ola Robertsson ska ta över KSO-posten om det här nu går igenom. Oklart om Roger Fredriksson kommer få någon annan roll i styret eller om han kommer att avpoliteras, men det låter ju inte som att han kommer göra det i och med att han nu har varit ute och sagt till liksom alla i Sverige att han inte tänker avgå. Ja,
nej, men alltså det här ger alltså, jag ser till exempel att Ronnebypartiet har bara en, också bara ett mandat. Ja. Nu vet jag inte könet eller läggningen på den personen, men alltså, där har ju Roger lite jobb att göra.
Ja.
Eller okej, det visade sig att det är en 79-årig man, så det jag vet inte. Jag säger inte att de inte ska om de vill, men chansen att de vill är väl.
Ja, nej, utifrån Ronnebypartiets hemsida och döma så kan jag ju gissa att medelåldern i det partiet är ganska hög.
Jo, det är en av samma människor som var igång där sedan 94.
Det kan nog vara så, ja. De noterar dock att de kan tänka sig att samarbeta med andra partier, oavsett vilket.
Ja, men sådär.
De styrs inte av någon ideologi annat än den som är bäst för Ronneby kommun ur såväl ekonomiska som praktiska hänsyn.
Okej, så det är nazister.
Ja, det får man väl utgå ifrån. Jag noterar att de uppstod första gången i valet 94 och Ny Demokrati fanns representerat i Ronneby kommunfullmäktige innan dess.
Ja, men inte så,
ja, man kan göra några gissningar utifrån det.
Varför hade det grekiska högerpartiet ett lokallag i Ronneby?
Åh herregud, har vi inte pratat om Ny Demokrati i den här podden tidigare?
Det är möjligt. Jag känner att dessa diverse sära högerpartierna i södra Sverige blandar sig lite samman.
Ja, nu är ju Ny Demokrati för en gång skulle inte.
Oh, ja, var det ett landstäckande parti?
Ja. De var de kom in i riksdagen 91 och splittrade sen i 1000 bitar efter att bägge de liksom karismatiska huvudfigurerna som var inblandade i partiets grundande bestämde sig för att de hade roligare saker att göra.
Ja. Oj, det kom inte bara in i riksdagen. 5 års mandater.
Vilket är, ja, det är inte det minsta man kan få, men det är inte så mycket som det låter heller.
Mer än vad Vänsterpartiet fick där valga.
Sant. I och för sig.
Men då brukade de också få det minsta man kunde få.
Ja, okay. Det var lite Det är lite därför valsystemet till riksdagen ser ut som det gör.
Ja, jag vet inte om vi hinner, om vi liksom kan en timme, en kvart in i avsnittet börja liksom försöka presentera konceptet ny demokrati. För det här kan ta ett tag. Det som är värt att veta är att de hade världens konstigaste partisymbol. De älskade EU för de hade en helt korrekt analys av vad EU var för någonting.
Ja, de var liksom... Alltså de var väldigt före sin tid på det sättet, för de var liksom, de var före EU av liksom exakt samma anledningar som olika delar av den europeiska extremhögern gillar EU idag.
Man kan använda den för att sänka skatter och döda utlänningar.
Exakt.
Oj, jag fant logon.
Ja.
Ja.
Har du sett YouTube-videon Dracula Flow? Litt samme vibber.
Ja. De ville tydligen också införa direktval till statsministerämbetet. Vilket hade varit väldigt underhållande om de gjorde det. Det hade nog inte varit bra, men det hade varit kul.
Nej, jag ser fram emot liksom andra rundan mellan Jimmy Åkesson och Jonas Sjöstedt, där Jimmy vinner med 20%.
Ja. Nej, men ungefär så. Och sen hade de ju också, ja, men det var liksom, ja, men lite typ danska Fremskrittspartiet, fast lite mindre islamofoba.
Jo,
fokus på lite, för att så fort Bert Karlsson och Jan Wachtmeister lämnade partiet så var det ju liksom tokrasister som tog över.
Ja, du kan vara ganska islamofob. Å være mindre islamofob enn...
En mogens glistrup.
Mogens glistrup.
Jo, man som var for islamofobisk for Fremskrittspartiet.
Ja, men det er jo...
Og på i hvert fall 3 tilfeller for islamofobisk for dansk lov.
Ja, hvilket sier en del. Og det som er så himla... Alltså ordet som kommer till min hjärna är coolt, men jag vill ju understryka liksom att under inga omständigheter ska du ge det till Mogens Glistrup.
Coolt, parentes, dåle.
Ja, men exakt. Men det som är liksom så slående är ju att han gjorde allting det här när det fanns, ja, men antagligen typ ett tresiffrigt antal muslimer i Danmark. Det var liksom ingenting som var allmänt på tapeten i Danmark på 80-talet. Det var bara han som liksom fick feeling.
Jo, liksom, han tog paus från liksom sitt vanliga jobb att inte betala skatt. För att han, och liksom bestämde sig för att bli nazist för att han såg en pakistanier på gatan.
Och det här är alltså inte... För er som inte känner till Mogens Glistrup, så är ju det här Albin säger om att hans vanliga jobb var att inte betala skatt, är ju liksom inte ett skämt eller en överdrift på något sätt. Det var bokstavligt talat det han gjorde sin karriär på.
Ja. Och liksom, nu...
Han grundlade på ett tidspunkt upp till flera hundra skallsällskap per dag.
alltså, nu... Jag tänker, har ni lyssnat på den här podden så här länge, så kan ni väl räkna ut vad jag tycker om att betala skatt och att inte betala skatt. Men det finns ju någonting hedersamt i att liksom jobba så hårt på att slippa betala en liten del av sin alldeles för stora inkomst. Som privatperson, ja. Som liksom inte har massa företag utan är akademiker.
Jo, nej, men det är en... mycket unik man inom en rörelse av unika män.
Jo, och för att liksom vara lite fair till rörelsen han byggde upp, förvånansvärt många unika kvinnor också.
Ja. Jo visst, minst en.
Ja, men jag tänker, vi har ju både, jag tänker att vi får väl sätta liksom en dansk folkeparti i hans, som ett av hans arv.
Ja.
Och då har vi både Hela Folkets Pia och... Det kanske bara är hon. Jag kanske har,
ja, sagt... det var ju det jag skulle säga. Vad har vi för kvinnliga dansk folkpartipolitiker?
Ja, nej, men jag hade inte fattat att hon var en grej i typ 40 år.
Jo. För det var väl hon som, ja men det var väl mer eller mindre hon som grundade Dansk Folkeparti.
Ja, nej men nej, det var...
Minns jag rätt så var det ironiskt nog för att de tyckte att Fremskrittspartiet hade blivit för islamfixerat.
Jo, alltså återigen, Mogens, han kunde.
Ja, det var en... ja, vad nu den manliga motsvarigheten till en girlboss är...
Hun grunnla vel også delvis Dansk Folkeparti for det at Fremskrittspartiet hadde klart det kunststykket å gi Mogens Glistrup plass i styret på livstid.
Just det.
Sen så har vi som också alltså, efter...
Vilket förvånar mig att liksom, dansk föreningslagstiftning tillåter att man gör så. Men ja.
Efter liksom, jag tror att det här måste vara en av, ja, nej, det är fan till och med när, nej det måste vara efter att Pia Kjaersgaard säger åt Mogens att nu är det dags att gå skilda vägar. Då liksom resten av Fremskrittspartiet, de väljer ju att göra gemensam sak med Danmarks, eller så här, min problematic fave i dansk politik, Fælleskurs. Preben Møller Hansens kommunistparti, som dels gjorde såna coola saker som att bara dyka upp på liksom strejkande arbetsplatser och lämna över lådor fulla med kontanter som han vägrade berätta var de kom ifrån, men som dels också var jätterasistisk.
Nej, men lite
han
Danmarks Marcus Allard.
Jag skulle mer säga han är Danmarks Frank Både, ifall Frank Både var cool. om Frank Både hade sexapil, då hade han kunnat vara Preben Møller Hansen.
Ja, det är väl ingen som har anklagat Frank Både för att ha.
Nej, alltså allra minst Frank Både. Sex i sig är bögigt och det är ju inte bra.
Nej, precis. Dels är det borgerlig dekadans att vara homosexuell, dels så är det böget att ha sex med kvinnor.
Jo, alltså, kvinnor är en av de tre benen, så de vill man ju inte ha att göra med.
Nej.
Vilket det tredje bet är, det tänker jag inte säga, för jag tänker vi har använt det B-ordet lite för ofta i den här podden redan.
Yes. Det känns som att vi är på, alltså att vi har lämnat rälsen för ett tag sedan, är på väg rakt in i skogen.
Ja,
så jag vet inte om vi ska hålla där för denna veckan.
Ja.
Var någonstans i närheten av en rimlig tid för en gångs skull.
Ja, men det är kanske en sund tanke. Jag tänker lämna er med följande ord. Om ni skulle behöva rösta på ett parti i Danmark 1988, Och ni inte får rösta på någonting normalt, då ska ni rösta på Fælleskurs och inte på Fremskrittspartiet.
Av de två, absolut.
Anledningen till att jag tog upp Fælleskurs, det var för att Mogens och Preben gjorde gemensam sak i ett val. Det gick åt helvete, men de försökte.
Ja, och det är väl det, ja. Vad kan man göra om man inte försöker?
Precis.
Kommer vi att hitta något genomgående tema i det här avsnittet, så är det väl det.
Ja.
Det som förenar liksom både Folklistan, Anna Kinberg Batra, Roger Fredriksson och Ny Demokrati.
Ja.
Skam den som ger sig.
Sen så ifall ni måste försöka, så försök någonting annat än att skapa en valallians mellan kommunister och libertarianer.
Jo, det är väl sunt. Du som lyssnar har lyssnat även denna vecka på Bröderfolkens podd. Du kan finna oss på diverse sociala medier. Du kan också finna mig på mitt Blue Sky-konto som jag har börjat använda igen. Framförallt för att jag insåg att varje gång jag öppnar Twitter så får jag magsår. Precis som liksom Amish-avhoppare som går över till en exakt likadan kyrka där man typ får lyssna på radio, så tänker jag att det är lättare att bli av med ett beroende om man går över till något mindre farlig drog.
Ja, jag tar avstånd från liksom Max moraliska feghet. Vi är kvar på Twitter tills det kraschar. Och sen så Ja, sen så kommer självmordspakten.
Ja, fram tills dess så hörs vi.
Hej!
Ha det bra. We straight gassin', cutting straight to the bricks. Haha, this shit ain't nothing to me, man. We smoking runts. Shorty got a BBL, took that shit out because she couldn't run. I had to do it to them, Snipe. I went Judge Judy on that pussy, Snipe. I'm not loyal to anybody, I'm a demon. I have no loyalty for anyone. Never did, never will. Shorty chose to be with a demon, sounds like her problem to me. Ha ha, this shit ain't nothing to me, man. My money longer than James Cameron. On and off the court, straight fundamentals. No funny business. This shit ain't nothing to me, man. Moving like Dracula, we get it back in blood. You see it? I really did this. I'm really him. Flipped a whole brick into an empire. Stop playing with me. I have no sympathy. I live for this shit. This shit ain't nothing to me, man. I'm nice with it. Ha ha. My money long. My pockets deep. No pocket watching in these parts. We straight gassing, cutting straight to the bricks. Chanel optics got me seeing shit.